kanske ska läsa lite från tredje Mosebok. Jag börjar där och läser bara från det fjärde kapitlet, står det i tionde vers: han skall göra med denne oxe liksom han gjorde med den första syndoffer oxe, och prästen ska göra soning för den så de får förlåtelse. Så det står ett ord, soning. Du vet vad det betyder, att sona. Och sona betyder och sona, vi förstår bättre ordet försona. Hvis to är på kant så försones de. Och det förstår alla. Jag husker en gång en historia jag fortalt många gånger, den var väldigt söt. Det var en gång min kone och jag kom på kant, och det var aldrig hennes skyld förföljning. Så satt vi på kökkenbordet, och du vet att sådana människor är dumma när de är sura eller kränker. Där satt vi två vuxna människor, vi var riktigt dumma och bägge hade rätt, och hela var så äckligt och hyggligt. Så mens vi satt där och kunde inte enas, så kom Julian, han var vår yngste barn, han var bara en liten guttunge den gång. Han har varit ute på sitt värelse, och så han hämtat där ett kosteskaft, och så skyndte han sig och skära ut eller klippa ut ett hjärte, och så fick han tag i ett glansbild av Jesus som han hade fått i sabbatsskolan. Så limte han det här Jesusbildet på detta hjärte, så stiftade han det på kosteskaftet, och som vi satt där och kändes och var väldigt så svära, så lutade han det här kosteskaftet med Jesus i hjärtat in genom dörren, och plötsligt satt vi där med Jesus i hjärtat mellan oss. Och det kan man smila av, men så enkelt är det. Soning betyder försoning också. Det betyder att to som är oeniga blir försonet. Det är inte så skönt som det blir försonet. Det har aldrig vi prövd. Hvis vi kan pröva det, så blir vi inte gamla. Då går vi till. Alla människor i en annan form, i en annan sammanhang, upplever försoning. Ett i den hårde, kolde världen, eller där i menigheten och i familjen, hvor det blir kärlighet ofta. Så det är en vidunderlig upplevelse att få fred och sluta fred. Min fred ger jag er. En fred som världen inte ger, den ger jag er. Kom till mig alla som strävar att tungt att bära, jag vill ge dig vidare. Denna försoning är vidunderlig. Se, bägge mina händer har jag tegnat dig, du är min. Kärlighetserklaring för kärlighetserklaring, och det finns ingen så skön som försoning. Så står det att detta var rituellt framställt i offertjänst, men att det står att hver gang man kom med disse dyrene, så overtog presten, og han skal gjøre soning for dem ved at de får forlatelse. Så det er 26. vers, 4. kapittel: alt fettet skal man brenne på alteret, liksom takkofferets fett, og presten skal gjøre soning for ham og fri ham fra hans synd, så han får forlatelse. 31. vers: alt fettet skal han ta ut, liksom fettet tas ut av tackoffret, och prästen ska bränna det på altaret till en välbehaglig duft för Herren. Således ska prästen göra soning för ham, så han får förlåtelse. 35 vers, sista del: således ska prästen göra soning för ham, så för den synd han har gjort, så han får förlåtelse. 50 kapitel, 6 vers, sista del: och prästen ska göra soning för ham och fri ham från hans synd. 10 vers: och prästen ska göra soning för ham och fri ham från den synd han har gjort sig skyldig, så han får förlåtelse. 13 vers: och prästen ska göra soning för ham för den synd han har gjort i några av hina stycken, och så vidare. Och så går det till 16 vers: och prästen ska göra soning för ham med skyld och förvärld, så han får förlåtelse. Och 18 vers: och prästen ska göra soning för ham för den synd han vittligen har gjort. Och 26 vers: och prästen ska göra soning för ham för Herrens åsyn. Soning, 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 soning. Kan ikke vi lære det, at når du kommer til helligdommen, så blir det soning. Når du har lagt din skyld over på Jesus, og når du innser at din synd har tatt liv av ham, da overtar han din synd. Han går inn i helligdommen. Han overfører, ja, ved at han applicerer, hva heter det, altså? Han gjør det med blodet som han skal gjøre for å få markeret at synd ikke ligger i leiren på dine skulder lenger, men at den er kommet inn i helligdommen, at han bærer den, og han er gått inn på dine vegne og er din syndbærer. Og da er det skjedd en soning, som det også står noen ganger oversatt forsoning. På dansk står det særlig forsoning. Så kommer spørsmålet, og det er spørsmålet jeg stiller til deg som sitter ved bordet der, jeg vet ikke hva du heter, men som spurte meg før: Och spörsmålet är, det är ett enkelt spörsmål, när det är soning hver dag 365 dagar i året, både på påskesabbat och på lövhyttefesten och i det usyrade bröds högtid och till pinse, Jom Kippur, på trompetfesten, den tionde dag, den första dag, den fjortonde dag, den sextonde dag, den tjugotvåa, alla dagar, så må jag veta, varför är det då en stor försoningsdag när det är försoning alla dagar? Du förstår det, så blir det syvendagsadventist. Det är helig fördusen. Visst är soning hver dag 365 dagar i året, om och om och om igen, varför har man i det samma offersystem en stor försoningsdag? För det är skett någon synden, så helgedomen ska renses. För synden har ju alla dessa dagar varit överförd till denna helgedom, och nu ska helgedomen, som symboliserar både Kristus och menighet, det ska nu renses. Det är idén med hela försoningsdagen. Med andra ord, det är två försoningar, och det är det som kristna inte har klart att få fatt på, inte fördi de är dumma, inte fördi de är uvidna mänskligt talat. Det har gått dem förbi, och det är kanske vår skyld alltsammans. Men de tror att det är en försoning, och det är denna här. Man talar om korsets försoning, och allt det de säger är sant. Det är sant det de säger om det, att Jesus är en stedfortredande, han lider en stedfortredande död, och hans död är soning för oss. Vi kan välta vår syndebörde på ham, han tar emot den, han blir vår syndbärare. Men det överser Bibelns fundamentala förståelse av frälsen och tro att det är allt om försoning, för utöver det är det en stor försoningsdag. Och då sker det som vi aldrig känner, som det aldrig känner till, att den ene dag så går ypperste prästen in här, in på detta förhäng, in i det allra heligaste. Och så offrar han, för han ställer här ute två bockar, en för Herren och en för Azazel, Satan. Och så står det att den för Herren dör. Ja, vad ellers? Det är någon som har missförstått adventisterna, för de har sagt att när ypperste prästen kommer ut, så lägger han synd på hodet av bocken för Azazel som inte döde. Så säger de, men jo, Satan blir adventisternas syndbärare. Nej, inte den betydningen, han kan inte fälla sig någon, det visste alla. Nej, boken för Herren, han döde, och det med bok av den, undskyld, det med blod av den döde bok, att ypperste prästen går in och företar denna an försoning. Så här är den första försoning, och så är det en an försoning på den stora försoningsdagen. Och när den soningen är förbi, så kommer prästen ut, och så lägger han sina händer på hodet för boken för Azazel. Och så föres boken ut, var hen? Ut i lejren? Ut i ödemarken. Det hade vi 1000 år. Du kan tro på något fredsrike, för det står i Uppenbaringen 20 att Satan ska bindas i 1000 år. Så där körs han ut i örknen, förbi lejren, ut för allt och alla, så blir han alene fanget i sin egen gärning, alltså i sin, koker i sitt eget, steket i sitt eget fett. Alltså, Satan må regera det rike han kunde skapa. Och det vi sa i förmiddag, alla fulene var flöjet. Vet du om det är Rachel eller han som skrev boken Det tause forår, eller Det tause vår, den första boken om miljökatastrofen. Föreställer sig att världen snart går till grunden på grund av miljöförorening eller förgiftning, förorensning. Och sedan har vi nästan inte snackat om annat än det. Men tro inte att det som vi snackar om här är nog i förhåll till vad som ändligt sker. Världen blir en örken, och Satan kommer till att bli där, och det står han blir bunnet i 1000 år. Och det symboliseras vid att han träckes ut av helgedomen med den skyld som han brinnlig har, för det var han som, det var hos han ondskapen uppstod först, och det är från han vi är besmittet, och det är hos den herre det ender. Och så blir han fört ut på ett öde sted. Det är historien. Vi snackar lite mer om den här soning och denna försoning. Jag ser att du står som synder här, och så blir du dig bevisst, det är Guds ånd, det är Guds ånd som vi läser idag tidigare, det är hans ånd som överbevisar om synd, om rättfärdighet, om dom. Och gott vi fick läsa det. Så hvis du blir överbevist om att du är på gala vägar, så må du vite at det er Gud efter deg. Det er et veldig godt argument for at Gud er glad for deg. Det er at du får dårlig samvittighet og blir engstelig for det galt du har gjort. Pris deg lykkelig. Det finnes ikke noe så trist som en avstumpet menneske som ikke har synserkjennelse. Da har du fortapt, ikke sant? Og selv om du har den og har mistet viljen, har tapt viljens kontroll til det ene eller det andre, til dårlige vaner, til egoisme, en eller annen karakter, eller til kemi, eller hva det måtte være. Alt som tar kontroll over deg og hindrer deg i å ta den beslutning og gå til Kristus og velte din syndebyrde for han, det vil felle deg til sist. Hvis du også sier du er blitt bevisst om din synd, så går du med den her. Så er synden her. Og så er det sånn at når synden er der, så er det en forutsetning for at Kristus skal kunne foreta den annen forsoning. Jeg ser om jeg skal si det en gang til. Hvis Kristus skal gå inn i den himmelske helligdom, det er denne delen her, dette er jorden, ikke sant? Dette er den himmelske helligdom. Hvis Jesus skal ta imot din synd i den himmelske helligdom og gå inn her, så er det en forutsetning at han har synden, ikke sant? Det betyr du må gi den til ham. Det første punkt. Det andre, du må ikke ta den tilbake. Du må la ham beholde den. Skår du det? Forestill at du tar den tilbake. Jeg snakker ofte om det, men du må ikke misforstå det. Jeg har snakket om det mange ganger gjennom mitt liv. Jeg kommer fra en familie med en far som var veldig, veldig hissig. Og jeg er naturen så hissig at hvis du visste det ville bli nervøs av. Jeg er simpelthen så hissig at hvis jeg eksploderer så er det forferdelig. Det må jeg ikke gjøre. I hele mitt liv har jeg bedt Gud om å hjelpe meg til å holde rolig og sindig, og jeg har dummet meg mange ganger i livet på grunn av det. Og jeg så med forskrekkelse da Julian, som jeg snakket om før, han med Jesus i hjertet, han var ute i skolegården ved siden av der hvor jeg hadde kontor, og jeg så han der ble mobbet. Det ble han en periode. Det gikk forbi, men så plutselig gikk han og mokket. Og da ble jeg redd. Da så jeg min far og meg selv og hele slektens tragedie. Han var simpelthen ustyrlig. Han kastet og stakk med alt som var i nærheten og var helt ut av seg selv av raseri. Forestill deg at når jeg har en sånn feil, så eksploderer jeg på noen i familien eller naboen eller mine kollegaer eller hvem det måtte være, og urettmessig er det alltid. Du har aldri sett Jesus tape sitt, eller taper seg selv til sitt temperament på den måten der. Det gjør at du ikke skal ha temperament, men du skal ikke la deg kontrollere noe. Så gjør jeg det, så sier nei, det er da forferdelig. Så kommer jeg og sier til Jesus, og det har jeg måttet gjøre. Du må være nåde mot meg. Du må redde meg. Du må frelse meg. Vil du ta min skyld? Jesus tar alltid imot din synd. Jeg kjenner ikke noe eksempel om han ikke tar imot en angrende synd. Men så går det en par timer eller en par dager, så oppstår en ny situasjon. Og jeg hadde jo vendt meg om her på tirsdag, så er det blitt torsdag, og så er jeg tilbake i samme rytme, og den samme sjanse ligger for, og så sier jeg, nei, men Jesus, et øyeblikk, kan jeg ikke få den hissigheten tilbake? Så går jeg mokk på torsdag. Hva skjer da? Det skjer at en synd, min hissighet, mitt dårlige eksempel på guddommelig karakter, det lå her, gjør ikke det? Det lå jo her. Og Jesus stod her og var min syndebærer. Men på torsdag så gadde jeg ikke mer, så ville jeg ta det tilbake. Hvis jeg tar det tilbake, så er jeg syndbærer. Så er synden på synderen. Og Jesus bærer ikke min synd. Hør nå, syndagsadventister. Hvis Jesus skal sone for deg annen gang, må han ha din synd. Vent deg om, aldri bekjent og angret, og vent deg fra din synd og lagt den på Jesus, blir du ikke frelst. Det er klart. Men hvis du gjør det, da får du den mest eminente sjanse som noen kan få. Jesus står der med din synd, og hvis han har den, så går han inn og soner annen gang, og så er du kvitten, for den kommer på hodet av. Det er det som betyr helliggjørelse, helhet, helbredelse fra synd. Det er at synden legges på Kristus, han får lov å beholde den, og så kan han sone for den. Hvis alt det Jesus gjør er dette her, så har du det här jabbade förhållandet som du ser i religion ofta, att människor lever i synd, gentar de samma ting om och om och om igen och säger ja, jag är bara en synder, det kan aldrig bli annorlunda, så vi synder ju aldrig. Vi känner den där religiösa jammer. Det är väldigt tröttna, alltså. Det är nog hopplöst och trist. Och varför har religion, alltså, katolska kyrkan utvecklat ett system som man har inarbetat det här psykologiskt, alltså. Och folk går där. Jag husker för många år sedan, det var i Italien, en väldigt flott cirkelkyrka, kämpe cirkel. Det var bara en sån, en dom, vad heter det, alltså, en kuppel. Kyrkan var bara en kuppel, alltså. Gulvet i kyrkan var bunnen i kuppelen, så en kämpe kuppel med den smukaste dekorationen hela kyrkan år. Och jag är som lite estetiker, det begreppet situationen, min kona ännu mer, musiken och rökelsen och allt det där. Och så satt prästen, han hade väldigt travlt, han kunde inte ta skriftemål sån in i box och med slör för och allt det där. Så han satt en väldigt hygglig tilltalande man var han, och se till, och i sin maner han hällde sig ut över en sån skranke och la öret till en kö så lång som den gick nästan hela den kyrkan runt där. På söndag morgon så kom de upp till prästen och så säger de sin synd, laster av för att lätta sig, alltså. Lätta, alltså, som en tranquilizer. Och så går man vidare. Men man har inte tänkt en tanke att man, synden ska bli hos prästen. För denne präst i katolska kyrka, han har kun ett offer. Han har truckit det offer som Jesus gav och som Jesus nå effektuerar i himlen. Det har han truckit ner på jorden och satt i kyrkan. Och när mässen på söndag, eller när man ellers har höjmässe, så offrar man ju Jesus, inte sant? Med vinen som blir till blod och brödet som blir till kött. Han offrar hela tiden, om och om och om igen, så han tar sig den frihet att han ska offra Kristus. Och han blir ved med det, och han kommer aldrig ut av det här. Det är därför kristenheten står och jabbar i det här offer. De förstår inte, alltså, tillgivelse. Du spör i Danmark, för exempel, så spör prästerskapet och kyrkan och kristenfolk i all myndighet vad kyrkans mission är. Så är det ett ord som alltid går igen: tillgivelse. Det är som att det är ett hokus pokus vid det. Men det är ju inte lögn att Gud tillger synd. Det är därför det stod gång på gång: soning, 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 soning. Men det är en stor försoningsdag. Och den kan aldrig bli till något, och aldrig kommer till att bety något, för den synd som här är sonet blir båret in och blir där, så han kan ta den in och sona. Det är därför du måste bli av med din synd. Du måste hålla upp med synd. Du måste komma i pakt med Kristus. Och så är det att lyckan är den stora försoningsdagen, och den andra försoningen kan bli sann.